En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det här blir det sista avsnittet av Åsiktskorridoren. Därför är vi extra många i studion. Anders Lindberg, Jonas Sima, Kalle Sundin, Ingvar Persson, Daniel Svedin, Anna Andersson och jag, Susanna Kirkegård. Och så är förstås Ulrika Schenström med oss i tanken.
Det här är Åsiktskorridoren.
Välkomna till avslutningsavsnittet av Åsiktskorridoren. Vi har ägnat sommaren åt att fundera på vad vi vill göra med den här podden. Den 9 juni så gick Ulrika Schenström bort och vi har kommit fram till att det blir svårt att fortsätta utan henne. Ulrika var ju med i podden nästan varje vecka i 11 år. Men för att hedra henne så vill vi göra ett storslaget avslutningsavsnitt och det är det ni lyssnar på nu. Med oss idag så har vi därför både nya och gamla profiler som har satt sin prägel på Åsiktskorridoren genom åren. Förstås så har vi hela standardredaktionen för Aftonbladets ledarsida. Vi har Anders Lindberg, politisk chefredaktör som har hängt med sedan poddens start.
Hej hej.
Vi har Jonas Sima, redaktionssekreterare.
Hallå hallå.
Vi har Kalle Sundin, ledarskribent.
Hej.
Jag, Susanna Kirkegård, också ledarskribent och programledare. Vi har också ledarsidans tidigare medarbetare Ingvar Persson som är med på länk, som båda har varit med från start och dessutom programlett Åsiktskorridoren.
Jag var faktiskt inte med de allra första avsnitten, men jag är med nu.
Du jobbade i alla fall på ledarsidan, även om du höll dig undan i början från podden.
Ja, så var det.
Daniel Svedin, tidigare redaktionssekreterare och ledarskribent här i Aftonbladet, numera chef för Arbetets ledarredaktion. Och du var med i första avsnittet.
Jag tror det.
Ja, det var du. Jag har ljudbevis nämligen. Och så har vi Anna Andersson från Aftonbladet Kultur som också programledde podden länge.
Ja, det stämmer.
Och jag vet inte om det här någonsin har varit så här trångt i Aftonbladets poddstudio. Vi sa innan att det är lite We Are The World-inspelningskänsla att vi sitter flera vid varje mikrofon och delar på hörlurar och sådär. Men det känns bra. Som sagt, vissa av er har varit med ända sedan det första avsnittet den 28 februari 2014. Och då var podden lite annorlunda, men jag tänkte att vi skulle lyssna på Karin Petterssons avsiktsförklaring då, som ju var politisk chefredaktör på den tiden.
Ja, Åsiktskorridoren är ju ledarredaktionens podd. Vi kände helt enkelt att världen kan inte få nog av våra åsikter. De måste spridas i alla kanaler, så även i etern eller vad det nu är i poddformat. Dels ville vi faktiskt ge lyssnarna en liten inblick i vårt åsiktsuniversum på ledarredaktionen. Så välkomna in och ta del av detta. Ett annat syfte är också att utsätta oss själva för kritik, självspäkning. Så att vi kommer att låta en kvalificerad panel granska och kritisera en text i varje program. Mm.
Och det kommer bli Torbjörn Nilsson från tidningen Fokus och Ulrika Schenström, politisk strateg, extraordinär. Från Moderaterna, jobbat länge. Hon kommer hit och ska opponera på era texter. Daniel, hur känns det?
Nej, det känns inte bra alls faktiskt.
Så lät det första avsnittet. Det här skulle alltså vara ett försök att bredda Åsiktskorridoren. Hur gick det med det tycker ni?
Det slutade väl ganska snabbt med det formatet. Och det blev väl bara en sorts diskussionspodd för de som jobbade på ledarredaktionen efter kanske ett år eller två. Så jag vet inte hur framgångsrikt det var.
Anders, breddade ni Åsiktskorridoren?
Jag minns inte. Men jag minns att de skulle försöka göra det där med någon av mina texter. Och jag gick inte med på att de kritiserade texten. Så att
det, nej.
Liksom, det blev liksom en diskussion där jag hävdade att jag hade rätt. Och kritikerna så att säga blev en del av diskussionen om texten snarare än kritiker. Så att jag vet inte, det liksom imploderade på något sätt.
Ja, ni stångas ganska ordentligt.
Det kanske säger någonting om själva deltagarna i den här podden, att det där inte fungerade.
Ja.
Att ta emot kritik.
Verkligen. Men Ulrika var ju i alla fall med för att bredda Åsiktskorridoren. Vad tycker ni att hon gjorde för avtryck på podden?
Nej, men om man tar en större bild av det här så kan man säga att jag vet inte hur man kommer ihåg hur det var sedan 2014. Men det var ju liksom en väldigt tuff politisk situation. Den var väldigt hård. På den tiden var ju konflikten höger-vänster på riktigt. Det var ju inte så här liksom rasister och så som var liksom diskussionen, utan det var ju liksom A-kassa, skatter, fastighetsskatt, sånt där. Så vi var ju rejält oöverens hela tiden. Så, och i och med att både Ulrika och jag kom ju inifrån partierna på det sättet. Jag kom ju som valstrateg och hade ju jobbat i 10 år liksom för S-ledning innan jag kom till Aftonbladet. Hon jobbade i liksom typ, den typen av roller i Moderaterna innan hon blev liksom statssekreterare och de höjderna hon kom upp till. Så mycket av det här blev ju liksom insikter i varför folk faktiskt gjorde som de gjorde, men med erfarenheten inifrån. Och det blev ju mycket av dynamiken, så att säga då, va? Men vi var ju rejält oöverens. Alltså, det ska man ju inte glömma. Det var ju, vissa avsnitt halvbröts ju på mitten för att liksom det blev liksom ganska hårda diskussioner. Det var ju så, minns jag.
Man kan väl säga att den stående kommentaren från Ulrika var: lägg av och kör punkterna från partistyrelsen.
Ja, vi får fortsätta påminna Anders om det, tänker jag. Anna, vad säger du? Du var ändå programledare i podden för några år sedan. Hur gick det att hålla reda på alla?
Det var lite små valla katter, kan man väl säga. Det var ju väldigt starka viljor. Men det var roligt. Det var jätteroligt. Och Ulrika bidrog ju med... Alltså hon lyfte ju ändå taket i åsiktskorridoren, i den här podden Åsiktskorridoren. Det gjorde hon ju. Hon var ju helt avgörande för att det skulle bli någon dynamik, helt enkelt.
Det blev en jävla dynamik. Jag kommer
det ihåg. Blev det verkligen. Och jag vill säga, är det något man ska minnas Ulrika för, så är det ju reformer. Ja. Det var väl ändå hennes återkommande.
Verkligen. Ja. Men jag kommer ihåg att det var, när jag började på ledarredaktionen, så var det du som var programledare, Anna. Och jag kommer ihåg att det var helt jävla olidligt att både vara med i och lyssna på podden. För att det gick liksom inte att få en syl i väder, för Anders och Ulrika bara satt och skrek i liksom 40 minuter.
Det kanske säger något om mitt lite slappa programledarskap.
Ja, förlåt, det var inte meningen som en kritik mot dig. Det kanske lät så. Ja,
det var en mer rutinerad programledare hade haft problem.
Jag tror faktiskt
det. Jag skulle säga det, allra första klippet som du spelade. Ja. Så den andra personen vi hörde, det var ju Karin Magnusson som Precis. Då jobbade på Aftonbladet, som var första programledaren för podden. En mer, betydligt mer rutinerad programledare än jag.
Hon gick vidare till SVT, så henne gick det ju bra för. Ja. Hon började här.
Till skillnad från oss.
Det är ju precis som blev kvar.
Ja. Ja, precis. Jonna, vad tänker du då om podden i början och Ulrikas betydelse för den och så?
Ja, nej men alltså, hela det här begreppet åsiktskorridoren var ju totalt dominerande under ett par års tid. Alltså det myntades ju av den här Göteborgsstatsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson, som jag förstår året innan, i en bloggpost. Och hans syfte med det begreppet var väl också att beskriva svängrummet som debattörer har utan att tillskrivas mentala diagnoser ungefär. Att han menade att debattklimatet var lite för hårt. Och att vi då döpte en podd till det var väl också lite ironiskt, för vi var väl ärligt talat en del av det också. Alltså det blir ju en del hårda slängar liksom, ibland. Men vi annekterade ju det begreppet och hävdade ju också ganska enträget att det visst gick att diskutera frågor, bara det att man var tvungen att tåla kritik. Sen att inte vi kanske själva gjorde det så länge då i vår egen podd. Nej. Men ambitionen var väl ändå att men försöka ta Ekengren Oskarssons ord liksom på orden. Och Ulrika Schenström bidrog ju verkligen till det. Och är det någon som har breddat åsiktskorridoren eller också varit öppen för olika typer av åsikter, så var det ju hon. Hon bjöd in oss också till olika sammanhang i sina moderatkretsar och liberala kretsar att delta i debatter och så vidare. Och hon var ju själv också intellektuellt nyfiken på att höra andra åsikter, även om hon högg tillbaka.
Verkligen, det blev en jävla fart i studion direkt när hon virvlade in. Kalle, vad tänker du? Eller Ingvar?
Ja tack. Alltså jag tänker bara att vi måste också komma ihåg att vi pratar om 2014. Mm. Och vad som då ofta man sa när man menar åsiktskorridoren, det var ju att man inte fick prata om invandring eller rasism. För det hävdade ju som det att man inte fick. Och på ett sätt hade de ju en en poäng. Alltså det här är ju året för decemberöverenskommelsen. När man sa att vi ska liksom släppa fram en regering, vi ska inte. Så att då var det politiska klimatet handlade om att förhålla sig till att plötsligt hade ett rasistiskt och främlingsfientligt parti tog stor plats i den svenska offentligheten och i bland svenska väljare. Så ska man beskriva åsiktskorridoren, alltså om vi har vidgat den, så kan man säga att bara genom att stå kvar, bara genom att fortsätta att göra motstånd mot att allting handlar om invandring och kriminalitet, har ju åsiktskorridoren varit ett viktigt sätt att vidga debattutrymmet. För idag är det ju tvärtom. Idag finns det ju ingen fråga som inte egentligen alla politiker mer eller mindre automatiskt kopplar till precis de frågorna.
Ja, och man kan ju säga också att Ulrikas roll i podden förändrades ju i och med att liksom hela åsiktskorridoren flyttades åt höger. Alltså att i början så var Ulrika liksom bilden av den politiska motståndaren och sådär. Nu tar vi in en ond moderat som ska liksom säga emot oss. Men sen nu på slutet så var vi ju ganska ofta på samma sida i frågorna.
Jo, men där kan man ju också säga att en väldigt viktig del tror jag i liksom helheten för podden under de här åren, det har ju varit att det här samtalet, hur det förändras som en spegel av förändringar i samtiden. För det första avsnittet handlade väl om Annie Lööf, om jag inte minns fel.
Ja, fast det handlade inte riktigt om Annie Lööf, det handlade om en text som du hade skrivit om Annie Lööf, ja, så det handlade mer om dig.
Okej, men ämnet i alla fall var, det var Annie Lööf var liksom en person som fanns på den tiden och som var en väldigt, väldigt viktig person i svensk politik. Och grejen är att de här personerna har ju passerat revy. Alltså alla såna här viktiga personer har ju passerat revy och liksom analyserats och kommenterats och diskuterats och dissekerats liksom. Och då tänker jag att en grej som Ulrika väldigt mycket bidrar med och som jag tror att gjorde att det här också blev väldigt spännande, det var att hon hela tiden gick tillbaka till sakfrågorna, till verkligheten, till de här reformerna som Anna sa. Alltså inte låta debatten eller samtalet hijackas av yttre omständigheter och yta, utan faktiskt gå in och titta i detaljer. Vad tycker man i sakfrågorna? Vida och vända. Och den typen av samtal blev ju också allt mer sällsynta med de här åren. Och idag om man tittar på tv så är det ju inte, det förs ju nästan aldrig debatter om sakfrågor. Det är nästan alltid någon som har skrivit ett blogginlägg om något som någon är arg på eller någonting i den stilen. Liksom. Och det är just det här med reformerna, detaljerna, intresset för sakpolitiken. Liksom. Det tror jag var en, ja, det är en sån bestående grej som på något sätt fanns med hela tiden. Liksom.
Kalle, vad tänker du om liksom politikens utveckling under den tiden som åsiktskorridoren var igång?
Ja, nej, men jag kan väl bara fylla i det som har sagts. Jag menar, 2014 är ju väldigt, väldigt länge sedan, det märker man ju. Så den här podden har ju varit som en tidskapsel över hur politiken har förändrats på många sätt. Men det var, Alliansen fanns, Miljöpartiet badade i fontänen vid Mariatorget. Det var ju den, i den tiden som den här podden kom till. Och vad hade SD då? Om det hade varit, det hade inte ens varit val då, så det var väl 5-6% och sen 12%. Men det är ju en annan tid. Och Ulrikas roll som ni har varit inne på, som du har sagt Anders, har ju också förändrats mycket. Men som sagt, det var höger-vänster-bråk i början kanske, så till den grad då, eller att Anders och Ulrika käbblade så att redaktionen nästan var inne på någon sorts intervention, att vi behöver liksom bryta in. Sen i slutet så, jag menar, Ulrika var ju motsatt till att vi kallade henne för höger i sista året här, så att men det har ju verkligen, ja, man Ulrikas roll kan man ju nästan använda som en sån
där
såg vi hur politiken liksom förändrades.
Ja, hon precis, hade ju kring, samma åsikter som 2014, bara att allt runt omkring förflyttade
visst,
sig.
Politiken förändrades ju runt henne på något sätt.
Daniel, vad tänker du?
Nej, men ett parti som vi inte har nämnt här är ju Feministiskt initiativ, och 2014 var ju verkligen deras år. Och som jag minns, Politism var ju ganska nystartat där också. I första avsnitten av Åsiktskorridoren så var ju Erik Rosén och Margareta Atladotter med också och gjorde liksom en spaning om vad som hände i liksom sociala medier. Att det fanns ju en, vi på redaktionen kommer ihåg var ju också liksom intalade om att nu lever vi i en sorts vänstervåg som är liksom präglad av identitetspolitik och kampen mot antirasism, och att det kommer vara väldigt viktigt. Och att vi, jag tänker att med den här podden försökte vi göra det, föra in de frågorna och behålla liksom det rent materiella vänster-höga konflikten. Och så igår jag hade pratat med dig om att vara med i den här podden, så titta vilka var de stora frågorna då annars i politiken. Och under Almedalsveckan då 2014 så gjorde ju regeringen Reinfeldt ett jättestort utspel om att man skulle bygga massa bostäder och infrastruktur och sånt där.
Mm.
Men som jag tror liksom inte vi egentligen tog på särskilt stort allvar.
För ni fattar inte hur bra ni hade det.
Nej, att liksom, man hade liksom en högeropposition som fortfarande, eller en högerregering då, som fortfarande tyckte att SD är inget vi ska förhålla oss till och vi vill göra bra saker. De var väl också pressade av först Juholt som ju kom in och började prata om liksom satsningar på samhället, och sen att Stefan Löfven kom in som någon sorts mannen från näringslivet som ska bygga coola saker, och att man var stressad av det samtidigt som att vi på vänsterkanten var mer upptagna av att så här, vi måste jaga Gudrun Schyman på något sätt. Det är liksom det, och den vändningen som kommer sen. Allt det här sker ju i det här programmet också, man kan följa vad som händer.
Samtidigt har vi ju flyktingkrisen som pågick 2014 och 2015, och så att just åsiktskorridoren handlade ju mycket om, som ni har varit inne på, diskussioner kring invandring. Och jag kommer ihåg Anna Hedenmo på SVT då skrev ju någon debattartikel som skapade en del diskussioner kring det här med att man inte fick diskutera, prata om volymer som Agenda ju hade haft som ett ämne. Och även Stina Dabrowski, som också var på SVT, lyfte också att, att åsiktskorridoren kring just invandring och feminism var väldigt smal i Sverige. Så att det kom ju liksom sådana åsiktsdrivna debatttexter faktiskt från public service kring just det här. Så att det blev ju också för oss kanske på Aftonbladet också att vi märkte en förändring i hur liksom etablissemanget också förändrades runt omkring oss. Och att det blev ju, även om det ofta var vi som anklagades för att göra åsiktskorridoren smalare, så var det väl också att vi upplevde att vi själva klämdes in i en debatt som där vi liksom inte riktigt kände oss bekväma. Att vi ville prata om reformer och samhällsbyggen egentligen. Men det blev väldigt fokus på andra frågor.
Alltså 2014 var också ganska tidigt att starta en politikpodd. Det måste ju vara en av de äldsta politikpoddarna i alla fall. Daniel, du som var med innan ni startade den så att säga, och var med i första avsnittet, så hur kom ni på att ni ens skulle göra en podd?
Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tror man fått lita på det Karin säger i klippet här innan, att det var så det var liksom en period av omnipotens för liksom Aftonbladets ledarredaktion, tror jag. Alltså vi har startat Politism och drog igång, och så här, nu ska vi ska göra nästa sak, och liksom tv var väl liksom nästa front. Det hände väl kanske inte riktigt. Det hade väl Katrin Kielos prövat med Sanna Reimann tidigare. Men det var väl det. Det fanns väl på Sporten, fanns väl några poddar på Aftonbladet, och sen fanns ju Politiska spelet på SR. Men att så här, det som saknades, tror jag analysen var väl en politikpodd som också innehöll åsikter. Och det var vi väl bland de första med, tror jag. Från liksom etablerade mediehusen. Så det tror jag.
Jag tänkte bara säga, jag kan i alla fall flika in namnet Åsiktskorridoren. För att på den här tiden när ni startade den podden, då var jag debattredaktör här på Aftonbladet. Och då hade jag precis startat en liten spalt som låg ner, det var mycket print fortfarande, en spalt som låg längst ner, som jag så fyndigt tyckte jag hade döpt i Åsiktskorridoren. Och Karin Pettersson bort till mig och övertygade mig om att hon ville ha namnet. Jag var ganska sur, men jag släppte i alla fall. Och det blev ju bra, det blev ju betydligt mer långlivat här. Än
har du
hade
förlåtit
blivit.
Henne?
Jag har förlåtit henne. Ja. Jag gjort.
Skönt. Nu behöver Anna gå.
Ja, nu har jag tyvärr ett möte jag måste vara på. Men,
Karin Pettersson kallar.
Ja, precis. Ja. Vi ska göra upp nu.
Ja,
samma
precis.
Människor hela tiden.
Ses bakom Schibsted-huset. Ja, tack så jättemycket för att du var med.
Jag tänker också med namnet Åsiktskorridoren, så tanken kanske också var att ta ner åsiktsjournalistiken till mer folklig liksom Aftonbladet-nivå, att det blir så lätt att ledarskribenter sitter i sina liksom torn och högt ovanför liksom allt och alla och kommentera bara, utan också att bjuda in och vara mer transparent och visa hur vi resonerar och tänker och diskuterar.
Då var det go-to-guys Ulrika Schenström och Torbjörn Nilsson. Folklig, djupt folklig.
Men jag tror att det fanns en annan botten i det där också, och det var att vi hade också redaktionsmöten på den tiden som var ganska livliga. Vi satt ju på den tiden med en gäng stolar, och så satt det bord, en liten plats man kunde sitta på, ett bord och några stolar runt, och satt kulturredaktionen på andra sidan. Och vi störde alltid kulturredaktionen därför att vi pratade för mycket, vi pratade för högt, vi hade för många resonemang som var liksom för långa möten. Och så kläckte vi allt mer idén, vi borde ju spela in de här mötena. Därför att de var i sig också en åsiktsbredd, precis som Karin sa i inledningen där. Alltså, ofta får man ju bilden av att vi tycker lika allihopa. Man ser oss liksom i sociala medier, man kanske ser oss i något radioinslag eller tv-inslag och sådär. Men då blir man ju nästan som en parodi på sig själv. Alltså man blir ju inte liksom bredden. Och när man faktiskt tycker ganska olika på redaktionen och diskuterar, så finns det någonting i det som vi tyckte, men det här är lika bra vi spelar in och lägger ut istället. Så får alla se det här liksom. Så det fanns ju också som en sån idé. Och det tycker jag ändå vi har levt upp till. Så att när vi hade så här NATO-debatten till exempel som vi kom, då tyckte ju alla helt olika i den här studion. Vilket ju också var intressant. Och sen landade vi som vi landade. Men liksom, det har varit många sådana frågor där vi liksom, man tycker inte samma på en redaktion. Liksom.
Ingvar, blev det lugnare på redaktionen efter att Anders fick liksom prata av sig i podden?
Det skulle jag inte säga. Utan det tror jag är en bottenlös brunn.
Ja, på tal om det så hittade jag Anders och Ulrikas första bråk i åsiktskorridoren, där de skriker i munnen på varandra. Och det allra första av de här bråken, minns ni vad det handlar om eller kan ni gissa?
Var det i första avsnittet?
Ja. Kan det handla? Var det väl Annie Lööf då?
Ja, exakt. Ja, lite... Något skatteavdrag.
Nej, det handlade faktiskt om väljarna i Årgängs syn på månggifte. Vi ska lyssna på det.
Månggifte? Hur många i Årgäng är för månggifte?
Ärligt talat,
ska du kampanja i Årgäng, stå på torget i Årgäng, hålla torgmöte och företräda det i det programmet?
Ja, man känner igen.
Det där var Centerns idéprogram, kommer jag ihåg.
Ja.
Det där var, Centerpartiet hade ett idéprogram som de hade skrivit, som ju bland annat föreslog att man skulle skrota skolplikten, platsskatt, månggifte, massa såna saker. Som ju faktiskt hade liksom kommit så långt att det hade presenterats.
Ja, idéprogram man saknar.
Det skulle inte hända idag.
Hon fick avbryta semestern och komma hem och reda upp allting. Annie Lööf också. Och var väl, vi trodde ju att hon skulle få avgå på det här. Sen blev hon ju kvar lite längre.
Vad sa du, Ingvar?
Ja, men det var just det. Hon fick åka hem från Thailand för att reda upp allting.
Ja, för att reda ut frågan om månggifte i
åsiktskorridoren i Centerpartiet smalnade av.
De sista åren här så blev ju Ulrika en slags frontfigur för det liberala motståndet mot den här regeringen och mot SD. Om vi tittar lite framåt, hur tror ni att läget ser ut för liberalismen inför 2026? Hur stark är den frihetliga rörelsen till höger då kanske?
Alltså, om man frågar Ulrika så frågar liksom henne så skulle hon ju sagt att den är stark, att den finns. Men att den är för partilojal i Moderaterna. Alltså att Moderaternas partikultur gör att när liksom ledningen har pekat ut en viss riktning, då gör alla så. Men att i särskilt storstäderna och särskilt Stockholm och Stockholms län fanns väldigt starka krafter som inte ville ha den här utvecklingen och som såg farorna med SD, såg farorna med rasismen, såg att man måste dra de här gränserna. Men att, så att säga, på något sätt, det blev en perfekt storm för att SD skulle få makt genom liksom decemberöverenskommelse, januariavtal och sen den här liksom tidigavtalet, att den här vägen framåt har på något sätt gjort det att vinner de valet, ja då kommer SD in i regeringen, det är liksom det som är fortsättningen. Men att det finns många som inte tycker det, så att bryts den här framgångsvågen, om Kristersson skulle avgå, om det skulle komma en debatt, då kan det öppnas för helt andra krafter inom borgerligheten. Skulle ju hon ha sagt, så att säga då. Mm. Och att det finns ett hopp i detta.
Ja. hon startade ju också det här tisdagsklubben som en slags motståndshandling där folk från olika politiska läger samlades.
Nej, och där fanns ju flera personer som var väldigt tunga inom borgerligheten som var med. Och det är klart att liksom Anna Ekström som, och Cecilia Malmström och Ulrika Schenström som någon slags ledargarnityr där, är det klart att det är en oerhörd bredd politiskt i det. Så att det är klart att det fanns ju människor, och det finns ju många människor som inte vill ha den här samhällsutvecklingen. Och där kan man ju säga att Ulrika och Fores och liksom de här diskussionerna som fördes i de sammanhangen, det handlar ju om att värna en liberal demokrati som, alltså bara för några år sedan så var vi helt överens i Sverige. Då var SD emot, men alla andra försvarade detta. Mm. Och någonstans hoppet om att komma tillbaka till den punkten, att SD står liksom, att de får stå och skrika bäst de vill, medan vi andra är överens om att liksom demokratins institutioner ska vara på plats, fri media, fria föreningar, fritt liksom civilsamhälle och allt det här som vi har varit överens om, att det skulle tillbaka till den punkten. Och jag skulle säga att hon i grunden var ganska optimistisk att det skulle gå.
Mm.
Men att vi just nu var i en period när det var svårt.
Mm. Ingvar, vad säger du?
Och det håller jag med om, att det skulle varit Ulrikas åsikt. Och det är väl den man måste hålla fast vid hoppet på något sätt. Men ska vi vara ärliga, så finns det väl väldigt lite i den internationella utvecklingen som talar för liberalism just nu. Och det finns ju ingenting, skulle jag säga, i den partipolitiskt. Alltså de borgerliga partierna har ju bundit upp sig i det här oerhört hårt. Och det är svårt att se hur de ska... Och så finns det en tredje faktor. Och det var ju den som hela det här decemberöverenskommelsen, januariavtal och allt upp det där handlade om. Vi har ju en politisk kultur där höger har stått mot vänster. Den politiska liksom strukturen och kalkylen, den följer samman med Sverigedemokraternas inträde. För plötsligt kunde man inte dra linjen på det sättet. Och det där, det kommer ju bli den stora utmaningen, att hitta ett sätt att regera landet utan den här opinionen, som ju nu är betydligt större än den var då 2020.
Ja, och något som också varit fascinerande under de här åren är ju alltså Moderaternas avståndstagande till de gamla Lindström-Moderaterna, alltså Reinfeldt-arvet. Mm. Fredrik Reinfeldt var ju ändå den mest framgångsrika moderata partiledaren någonsin.
Mm.
Vann två val på raken och förändrade det politiska landskapet rejält. Han fick ju många socialdemokrater att rösta på fienden Moderaterna. Så att det är ju fascinerande på ett sätt och vis att se liksom hur Moderaterna har distanserat sig så mycket från den tiden när det var den mest framgångsrika. Och det skapade ju en förvirring, tror jag. Och alltså Ulrika var ju väldigt öppen med det också, att hon kände sig lite hemlös i dagens politiska landskap. Och Kalle var inne på det innan och sa att på slutet så ville hon ju inte ens att man skulle kalla henne för höger.
Nej.
Och det gjorde ju att man själv förstod ingenting.
Jaha, vad ska vi kalla det då?
Nej, precis, vad ska man kalla det då? Men det har ju förändrats så pass mycket att det har blivit mer... de är ju fortfarande väldigt höga, men det är ju också att förvirrande likt ofta Sverigedemokraterna i både retorik och reformer.
Verkligen.
Samtidigt som det finns ett arv kvar från Reinfeldt och Borg, och det är ju att man vill jävla som är sjuka och arbetslösa. På den punkten ändrar sig aldrig.
Vissa saker håller i sig.
Nej, men det jag tänker med Ulrika är ju någonstans, det som är fascinerande är ju en person som är så nära, alltså kommer från det liksom verkliga partietablissemanget och inte följer med i den här liksom resan som partiet gör. Mm. Det tycker jag ju är rätt häpnadsväckande egentligen. Alltså att ha den resningen, om man ska säga. Ja. Att man inte åker med.
Nej, verkligen.
Särskilt när hon var utanför, och hade hon liksom sagt ja tack och amen, så hade hon ju kunnat jobba för den här regeringen. Precis. Vart statssekreterare, kanske till och med minister. Men att principerna var så pass viktiga för henne. Och det tycker jag är ju oerhört imponerande. Ja. Att hon hellre sitter och harvar med de här dörrnyckarna.
Ja,
vecka ut och vecka in. Och för henne var väl den här podden kanske viktigast av alla som är med här. Att det liksom är ett område där hon kunde liksom framträda och säga det hon tyckte. Och få prata till punkt.
Ja. Och det är ju framförallt henne som lyssnarna har... Ja, men faktiskt uppskattat så. Alltså att det är ändå en podd som inte bara kanske Aftonbladets läsare lyssnar på, utan även ja, men borgerliga vilsna läsare, väljare har uppskattat Åsiktskorridoren just för att höra en högerröst som man faktiskt kan hålla med.
Ja, verkligen. Det är så, det blir en lättnad på något sätt, även som någon som står till vänster, att liksom veta att det finns vettiga högermänniskor kvar. Nu vill hon inte vara en högermänniska, men mittenmänniskor kvar. Ja, men att liksom alla följer inte med i den här totala psykosen. Liksom.
Nej, och det märkte man ju också när hon gick bort här i juni, att de minnesord som skrevs om henne var ju bland annat av Cecilia Malmström, en person som man trodde skulle kanske bli partiledare för Liberalerna en dag, och men en person som var respekterad i alla politiska läger, så, men som helt har försvunnit från svensk inrikespolitik. Och för att även hon då uttryckte i de här minnesorden om Ulrika att man inte kände sig hemma i dagens liksom, politiska landskap, och att man tror mer på den här breda mitten som då inte verkar fungera eller finnas riktigt, eller vara så bred i Sverige. Men
där kan man säga en sak som jag var ju på jordfästningen i somras. Och det var väldigt fin jordfästning. Men det var ju också oerhört bredd bland de som var där. Alltså det är ju liksom väldigt mycket moderater naturligtvis i Stockholms liksom moderata delar. Men sen också en väldig bredd av andra människor som var på plats och kom dit. Och det tror jag inte är så många människor i det politiska samtalet just nu som det skulle gälla faktiskt. Utan vi har liksom en polarisering på så många plan i politiken idag. Att jag tror att det är ganska unikt ändå. Och det märktes också både i själva liksom vilka personer som var i kyrkan, men sen också efteråt på den här samlingen som ju var efteråt när man samlas då. Att det var samma sak där. Det var en väldigt liksom bredd av människor och personer från liksom vänster till höger, och det säger någonting.
Jag tyckte också det var viktigt, tror jag. Kul kanske är fel ord, men det var ju en dresscode, om man säger så, en klädkod på begravningen, rött och svart. Och det är ju liksom anarkismens färger, och hon var ju alltid lite motvalls i alla sammanhang, så det var ju kul.
Den kopplingen har jag inte gjort. Nej, men anarkismens färger.
Men också det här röda, alltså att hon ville vara det här. Hon hade ju det röda håret, hon hade alltid röda långa naglar och rött läppstift. Det blev ju hennes signum.
Mm.
Men det var ju också att hon ville att ha rött som signum i en väldigt blå värld som hon omgav sig av. Liksom, att hon var ju alltid den lite konträra personen. Hon var ju fascinerande på det viset.
Men alltså, som jag kommer ihåg från den här podden var ju också att hon förutspådde ju de här stora trenderna. Hon förutspådde ju att Brexit skulle hända. Det tror jag ingen annan av oss faktiskt trodde att Storbritannien skulle... Men vi hade ju sånt spådomsavsnitt och så kom vi tillbaka och så här. Hon var den enda som trodde på det. Hon trodde att Trump skulle vinna första valet. Det trodde ingen annan heller. Hon förutspådde ju att Boris Johnson till slut skulle bli premiärminister. Kanske inte under de formerna han blev då, och den sortens premiärminister han blev. Men att hon ändå hade liksom en förmåga. Vi kanske bara önskade att det inte skulle hända. Mm. Men att hon faktiskt kunde säga, det är klart att det kommer hända. Och det kommer hända igen. Och det här kommer hända. För att allting...
går åt helvete.
Ja, och liksom hon hade väl också en analys av varför det gick åt helvete. För att de etablerade partierna är för dåliga. Och inte svarar upp mot de stora kriserna som folk har sett i sina liv. Och så kommer en politisk rörelse som riktar det här vreden, raseriet, missnöjet mot någonting. EU-medlemskapet.
Och har en berättelse kring det.
Precis. Och att hon hade förmågan att se det. Sen hade väl liksom reformer var ju det hon ville ha. Och det kanske hade hjälpt. Men hon kunde åtminstone... Hon hade liksom inget önsketänkande om att så här, den liberala demokratin kommer alltid stå pall. Utan det var liksom, det kommer att gå åt skogen. om inte man svarar upp med politik. Mm.
Hon var ju här en gång i veckan ungefär i 11 år. Anders, lyckades hon göra dig lite mer liberal?
Jag tror inte det.
Det är det enda misslyckande.
Nej, men det är det korta svaret. Jag tror faktiskt inte det. Jag upplever, om jag ska ta mig själv, så upplever jag nog snarare att jag har nog utvecklats åt vänster sen jag började på Aftonbladets ledarsida för 15 år sedan. När det gäller liksom Galtan så har jag alltid varit väldigt liksom gall.
Gallen. Mm.
Jag är ju inte nationalist. Jag är inte auktoritär. Jag är inte traditionell. Det kommer jag aldrig att vara. Jag är liksom på den andra änden i den skalan. Och där har jag nog stått still.
Där förenades du och Ulrika i båda det väldigt
tror jag.
Det liberala.
Tror jag. Nej, men det tror jag på den punkten. Men, liksom, men det är liksom Galtan. Höger-vänsterskalan så blir allt mer vänster och glider iväg, tror jag.
Ja, nej, för mig, Ulrika gjorde mig kanske inte mer liberal, men hon gav i alla fall med en bättre bild av moderater. Även om hon själv kanske inte var tyckte så mycket om Moderaterna som parti på slutet, så kallade vi henne för oberoende moderat i podden väldigt länge. Jag tror inte att vi gjorde det sista året eller sådär. Så tappade hon liksom den titeln. Vilket väl kanske säger något också.
Ja, men det är otroligt sorgligt att hon inte skrev en bok om sina år i Moderaterna. Verkligen. I maktens korridorer och efterspelet också. För det var ju verkligen... Man blir ju inte så sugen på att ge sig in i politikens hetluft när man hörde hennes historier om, de var ju rätt brutala. Och även hanteringen av henne tycker jag också man kan säga var rätt tråkig. Just att hon var ändå som central figur under många år och sen så petades hon ju ut i periferin. Och var ju liksom på slutet men partilös i princip.
Hur kommer du minnas Ulrika, Ingvar?
Ja, men jag kommer ju minnas henne som för hennes energi. Alltså naturligtvis det ni har sagt om åsikter och allt det. Men det fanns ju... Det var ju som en virvelvind som kom in på redaktionen när man åkte ner och hämtade henne och skulle fundera över om man kunde åka hiss eller inte och om det var för brant, jag menar allt det där.
Hon gillade inte glashissen här ute, hon var lite höjdrädd. Så man fick ofta stå och vänta på att rätt hiss skulle komma.
Så att det är ju alltså den energin och precis som ni har sagt, den integriteten och resningen. Den är ju inte något som man möter varje dag, verkligen inte.
Nej, jag håller med. Man blev verkligen liksom från sekunden att hon kom in genom dörren där nere så var det liksom, hon pepprade en med meddelanden på Messenger, en flitig Facebook-användare som alla som kände Ulrika vet om. Pepprade med meddelanden, jag är här nu, jag är här, jag är här, jag är här. Ringde upp på Messenger också. Man själv kände, jag har ett annat jobb också. Och fick liksom kuta ner och hämta henne där. Det var väldigt piggade upp, får man säga.
Det gjorde ju också att även om man själv kunde känna att åh nej, ska vi spela in den här podden igen? Har vi verkligen förberett det tillräckligt bra? Det här blir nog inte så bra. Så kom hon in med den energin så att det ändå blev habil podd den veckan.
För att det blir underhållning.
Exakt.
Det har vi lika att tacka för.
Hon levererade.
Ja. Verkligen.
Jag ska bara säga en sak till och det kan jag inte låta bli och det är att jag tror att eftersom det här är det sista avsnittet så det är nog få lyssnare som förstår med hur små resurser den här podden har gjorts. Jag vet ju att man ibland klagas det på ljudet om det var apropå energi till exempel och att hon pratade via mikrofonen och sådär, vilket förstås hände. Och så var det någon som tyckte att det där klarar ju Sveriges Radio utmärkt.
Men det är inte ett gäng ledarskribenter som sitter och klipper deras poddar.
Nej. Och som liksom försöker sköta ljudet.
Ja,
och
dra i rattarna här i studion.
Ja. Nej. Så det kan man så här när vi nu ska stänga ner podden så kan vi väl avsluta för lyssnarna att det här är liksom det är verkligen ett hemmabygge, men ett fantastiskt hemmabygge som är
Epa-podd.
EPA-podden. Ja, men det här bristfälliga poddhandverket kanske lyssnare kommer få med av i andra poddar från ledarsidan.
Planen nu är ju, som vi har sagt nu, så är ju det här sista avsnittet av Åsiktskorridoren i den form som podden har haft. Men vi kommer ju att fortfarande ha en redaktionspodd som vi kommer att starta. Den kommer att bli lite annorlunda än Åsiktskorridoren. Vi vet inte riktigt formerna, men det kommer ju vara vi som är med i den. Vi kommer att bjuda in gäster och så får vi se lite hur vi gör. Men det finns en ganska stor publik som fortfarande kanske är intresserad av våra såna här konstiga samtal som vi har vid fikabordet här. Och också samtal med andra. Både fördjupning, diskutera spel, diskutera sakfrågor, diskutera olika saker. Så att vi kommer fortfarande en redaktionspodd. Den kommer inte att bli som Åsiktskorridoren. Och det vet vi, och därför kan vi inte heller kalla den Åsiktskorridoren. Så det här blir sista avsnittet som faktiskt har det namnet och den liksom inramningen. Så vi kommer att återkomma med en ny podd med ett nytt namn. Vi vet dock inte vad den ska heta än. Så att om vi får ha en uppmaning till lyssnarna.
Ja, vi tänkte att vi har försökt sitta och spåna och det går inget bra alls. Så att om det är någon lyssnare som har en jättebra idé på vad ledarredaktionens podd ska heta här, så får ni gärna mejla det till Anders. anders.lindberg@aftonbladet.se.
Ansvarar på mig.
Tack på förhand. Vi belönar er alla direkt med Anders automatiska svarsmeddelande, robotmeddelandet. Och sen en liten shoutout till podden kanske, till om det är någon läsare som hittar på ett bra namn.
Och som vill ha sitt namn sagt i
precis.
Stor tidning.
Vem vill inte det?
Men vi kommer att återkomma med en fortsättning detta. Sen är det ju så att vi har ju flera andra poddar på Aftonbladets ledarsida som vi har. Vi intervjuar ju med våran intervjupodd där vi intervjuar människor. Vi brukar ju göra poddar när det är evenemang av olika slag som vi har. Vi har Starta pressarna med Daniel Suhonen som kommer på fredagar som är en ekonomipodd. Och vi har Höjd beredskap varannan onsdag som är om säkerhetspolitik. Och vi kommer också komma med nya initiativ. För det är klart att politiken förändras ju. Och på samma sätt som Daniel sa att politism fanns liksom för... Mm. Jag vet inte hur många av lyssnarna som kommer ihåg politism. Men det var ju en väldigt viktig del på den tiden. Och media ändras ju hela tiden. Och det kommer att komma nya poddar som vi gör. Och vi kommer att ha en redaktionspodd så att... Vi måste bara få hjälp av lyssnarna med namn och sådär.
Sammanfattat, oss blir ni inte av med.
Sen så måste jag säga det att en sak jag tänkte på. Där som Jonna sa med att Ulrika borde ha skrivit en bok. Hon skrev ju ett antal böcker. Olika sorts böcker. Nu inte den som Jonna efterfrågade här. Men en annan bok som jag tänker som vi skulle kunna ha som inte handlar om det, utan, men som hon skrev och som jag tror är en ganska bra avslutning och som jag tror att man ska ta till sig. Den kom för några år sedan, 3-4 år sedan, och den hette Va? Är demokratin hotad? Den är det är flera olika essäer i den eller texter i den som handlar just om den liberala demokratins hot och hotet mot den liberala demokratin. Vad är det som hotar? Vad är det de auktoritära krafterna gör med Sverige? Vad är det rasismen gör med oss? Inte bara vad rasismen gör med liksom samhället som helhet, utan vad rasismen, det auktoritära, den här vändningen gör med var och en av oss. Och hur gör vi motstånd? Och där tror jag just den här kraften i motståndet, det tror jag är liksom det är en sån viktig del av det hon lämnar efter sig. Att hon kan inte så här föra den facklan vidare, utan det måste vi andra göra. Och det är liksom det som på något sätt också är medskicket från alla de här åren och från liksom från den tiden som är.
Det blir en fin avslutning för Åsiktskorridoren. Tack så jättemycket till alla er som har lyssnat på Åsiktskorridoren de här 11 åren. Vi hörs snart igen.
Ja, hej då. Eller hej hej.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Hej då. Åsiktskorridoren.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ledare. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.